I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. 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 Herren vare med er. Så också med din ande. Kära vänner, kära bröder och systrar, vi har kommit samman för att fira Pyhäjoki sommarmötes veckomässa. Under detta möte har Guds heliga ord ekat bland oss, kallande och uppmuntrande och vederkvickande. Guds, den himmelske faderns tjänare inför hans färdkost får vi också vara nu. Vi hör hans heliga ord. Vi tackar Gud för hans trofasthet och för hans kärlek. Och vi kallas och välkomnas att njuta altarets sakrament, den heliga nattvarden, för att stärka vår tro och vederkvicka den. Vår Herre Jesus vill själv vara värd vid vårt nattvardsbord och tjäna oss i sitt blod och sin kropps sakrament. Han är på ett hemligt sätt och för oss ofattbart sätt närvarande i den heliga nattvarden. Aposteln Paulus skriver i första brevet till Korinterna i dess vers 11 om altarets sakrament. Herren Jesus, den natt som han förråddes, tog brödet, tackade Gud, bröt av brödet och sade: detta är min kropp och mitt som görs till minne av mig. Så tog han efter måltiden ett kärl och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, så ofta som ni dricker av därav, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Paulus påminner alltså oss när vi firar denna heliga nattvard att vi samtidigt förkunnar Herrens död till dess han, Kristus, kommer i sin ära. Å andra sidan, för andra säger han ord så ofta. Jag vågar här i denna stund framföra, när vi förbereder oss för att fira nattvard, en fråga. Vilka tankar må Herrens Paulus ord väcka hos dig, orden så ofta? När Paulus använder dessa ord så ger han oss ett budskap att den heliga nattvarden är ämnad till den kristnas färdkost, till vederkvickelse och stärka tron, och han uppmuntrar oss att använda gåvorna ofta. Och varför ska vi inte göra det när Kristus själv tjänar oss med sina gåvor? På samma sätt som idag är han nära oss oberoende av tid och plats och med samma färdkost, hans kropp och hans blods sakrament är dukad för oss också i våra hem, kyrkors gudstjänster om söndagarna. Jesu förebild, enligt Jesus, när han hade en tradition att gå till synagogan, och det är en gripande förebild åt oss, kära bröder och systrar. I kyrkåret håller vi på att avsluta en vecka som talar om förgängliga och oförgängliga skatter. Gud och Jesus Kristus vill på detta möte och här i denna mässa fästa vår blick på det oförgängliga målet. och med den heliga nattvarden får vi på en aning om den himmelska festmåltiden. Gud är rättfärdig och helig. Vi är för egen del syndiga. I hans rikes heliga evangelium, förlåtelsens glädjebudskap, uppmuntrar oss att lämna bort i nådens kraft även vår svaghet och vår syndighet. I det får vi lägga vår tillit och bekänna vår synd i våra hjärtan med dessa ord. O du allra nådigaste korsfäste Herre Jesus Kristus, var barmhärtig mot mig syndiga och se till mig med dina barmhärtighetsögon, så som du tittade på Petrus när han hade förnekat dig, och så som du tittade på den syndiga kvinnan i fariséns hus och på rövaren på korset. Ge mig din heliga nåd så att jag, så som Petrus, gråter över mina synder, så som den syndiga kvinnan, älskar dig i mitt hjärta och liksom rövaren på korset får skåda ditt heliga ansikte i himlen i evighet. Jesus säger: min vän, var modig, var frimodig. Dina synder är dig förlåtna. Amen. 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 Låt oss be. Allsmäktige Gud, led oss att söka efter de himmelska skatterna som enbart kan tillfredsställa vårt själs längtan. När du ger oss himlig godhet att ta hand om, låt oss inte fästa oss vid det, utan hjälp oss att använda det för våra nästas bästa. Hör vår, i din sons, Jesu Kristi, vår Herres skull. Nåd med er och frid från Gud, vår Fader och vår Frälsare Jesus Kristus, som var, som är och som skall komma. Låt oss ställa oss upp och lyssna på heligt evangelium. Någon i hopen sa till honom: mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade: vem har satt till mig till att döma eller skifta mellan er? Och han sade till dem: akta er för allt ha begär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sade: så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom: din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig och allt du har lagt på hög, vem skall få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Amen. Den evangelietext var förra söndagens och vars tema, så som vi hörde, var det förgängliga och det oförgängliga skatterna. Och texten fanns i Lukas evangeliets 12:e kapitel, verserna 13 till och med 21. Denna Lukas evangelium och 12:e kapitel innehåller Jesu varningar för skenhelighet. Han uppmuntrar också människan att bekänna sig till Kristi egen. Och sen är det den text vi hörde som varnar för att man inte kan leva sitt liv på sina ägodelar. Och därefter finns löftet om Guds omsorg. Den hörda texten varnar oss för rikedomens faror. I dess inledning fanns en strid om hur man ärver. Till Jesus kommer en okänd, kanske ganska ung man som har en fråga att ställa Jesus, en timlig fråga. Han ber Jesus att lösa det arv som de har framför sig. I vår text kan vi slutläsa att mannen värderade Jesus som en rättvis lärare och en sådan som kanske skulle kunna lösa denna arvstrid. Kanske mannen var påverkad av habegär, girighet, och att han skulle få ett övertag för det här arvsdelandet. Hur ställer sig Jesus till detta då? Jesus vill inte alls börja undersöka denna fråga. Jesus är i själva verket ganska avvisande. Människan, vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er? Och Jesus såg lite förargad ut och nästan tyckte illa om frågan. Bröder och systrar, kan vi fråga? Såg han, Guds son alltså, att frågarens hjärta hade frestelsen, alltså girighetens frestelse i sitt hjärta? Jesus tog inte tag i timliga myndigheters verksamhet. Vi vet att han uppskattade dem och hedrade dem. Vi minns bland annat om skattediskussionen där Jesus säger att kejsaren ska ha det som hör honom till och Gud det som är Guds. Jesus gick inte in i några timliga tvister för att lösa dem. Hans kallelse var en annan. Han ville lösgöra oss människor från det timliga, också från timliga skatter, med kärlek, till kärlekens och tjänstens arbete. Ändå är det så att livets Herre ville, han hade omsorg och han var bekymrad över att den timliga egendomen hade satt igång en tvist och ovänskap mellan bröder. Mitt mötesgäst, min bror och min syster, är denna fråga också aktuell i vår tid? Är det så att vi har som fördärvade människor också en böjelse och en risk att börja fästa oss för mycket av det, i det timliga skatterna. Jesus avvisade alltså uppdraget att lösa dessa tvisten. Och i det sammanhanget pekar han på Paulus ord i Korintherbrevet. När Paulus också tycker illa om att troende processar mot varandra. Och Paulus skriver så här: istället processar broder mot broder, och detta inför otroende. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Bröder och systrar, är det inte så att om det bland troende uppstår, så som det alltid är möjligt att det uppstår och kanske också händer ofta, om det bland troende händer att kärleken blir prövad eller till och med krossas, är det inte då nödvändigt med det råd som den gamla predikantbrodern för länge sedan död sa inför en sådan situation? Om kristna har inbördes tvister, då är det nödvändigt att tala om trosfrågan, om vägen och vandringen. Och när man talar om trosfrågor, då helar man de dåliga sakerna med Guds rikes evangelium. Och när Guds rikes dyrbara förlåtelse får värma av hjärtana, då blir man sams igen. Och är det inte så att då behövs inte längre några andra medlare för att ställa sakerna till rätta. Vår text ger oss skäl och ger skäl för varning, varje girighetsform, att vi vill mer och mer, vi vill ha mer och mer. Det är en fara för själen, därför att det ger livet fel riktning. Det ger livet en fel riktning. Livets innehåll och livets största lycka är inte beroende av ägodelar. Och är det så att han som Gud har gett mycket timligt kanske är svårare då att se livets djupa grundmoment? Paulus skriver till Kolosserna så här: döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Och sedan säger han i första Timoteusbrevet: kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. När vi mötesgäster talar om egendom, om ekonomisk situation, om pengar, är det inte så att vi alla har lite olika position? De timliga har inte delats rättvist, och det verkar så många gånger också som att det också delar sig ojämnt. Gamla förbundets predikare som har skrivit dessa timliga tankar, han skriver också så här om detta: hos mig finns rikedom och ära. Jag har sett att det finns, att man kan njuta av goda saker som Gud har gett oss. Sådan är hans del. Det är Guds gåva också att han ger rikedom och egendomar och låter människan använda det och få sin del därav och glädjas över all, mitt i all möda. Märkte du hur predikaren tittade på denna fråga också som en Guds gåva, som en något som Gud har verkat genom tro? I texten är liknelsens man om vilken Jesus lär oss. Han är en jordbrukare som arbetar. Han har med sitt arbete fått en god skörd, en stor rikedom, en timlig egendom. Den mannens problem blev att förvaring, alltså förvaringen började ta, bli problem, och mannen beslutade att bygga större lador och sen dra sig tillbaka till en välförtjänt vila. Mannen ger sig som eget livsråd: ät, drick och roa dig. Mannen hade fast sig vid den timliga egendomen. Och han var också njutningslysten. Är det så att att tacka Gud inte var nödvändigt för honom? Och han glömde hans nästa och glömde att hjälpa de fattiga. Mannens lösning tog i bemärkelse endast honom själv. Den rikes tanke var att en stor egendom ger trygghet i livet för många år framåt. Sen kommer textens, vi kan säga, skakande öde när Gud säger: din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig. Och tänker, mannen hade tänkt att han i många år, så säger Gud att i natt, i sin död stund, visade sig att den rike mannen var fattig, fattigare än en fattig. Han som själv hade låtit sig själv, sparat allting till sig själv, hade inget skydd. Kära mötesgäster, denna liknelsens lärdom och slutsats är kort, men går direkt till våra människors inre. Tidens skatter behöver vi inte fästa oss vid, för då är vi dårar. Då är framtidens vy också hopplöst, om man inte har en rikedom hos Gud. Bröder och systrar, åhörare, även du människa som kanske känner dig inför förra söndagens tema oförgänglighet och förgänglighet, kanske du har mätt dina egna ägodelar och du har vägt vad är viktigt och värdefullt i livet. Förra söndagens text kanske också tar dig till morgondagens text och det temat. Vad är det temat för något? Jo, det är en kallelse till Guds rike. Denna text för oss också på ett gripande sätt till tidens och evighetens gräns. Vi studerar våra hjärtan under denna text. Och Jesu ord i bergspredikan: var din skatt finns, där finns ditt hjärta. Detta textord talar till oss och det vill fästa vår blick, vårt hjärta, på de oförgängliga skatterna. Texten öppnar ju inte för oss de oförgängliga skatternas fråga eller innehåll särskilt mycket. Men så tänker jag, mina bröder och systrar, när du har kommit till Pyhäjoki's sommarmöte, till Guds ords åhöran och för att lyssna till evangeliet, och kanske, och snart får vi också böja knä vid Herrens bord. Här står vi nära de himmelska skatterna och vid källorna. Din skatt, Guds barn, finns där i att du har synderna förlåtna, att du har frid med Gud, att du är bekant i Guds rike och att du spanar nerifrån på denna din himmelska skatts ljuvlighet. Bröder och systrar, den himmelska skatten, det är genom tron vår ägodel. Vi äger inte den och vi ser inte den ännu. Men en gång ska vi få se. Paulus säger att här nere tittar vi så som i en spegel och gissar, men en gång ska vi få se ansikte mot ansikte. Guds barn, din skatt finns där i att du genom tro får äga Kristi fullständiga förtjänst, syndernas förlåtelse. I Herren Jesu heliga namn och dyrbara försoningsblod, där i den skatten finns ditt hjärtas frid och glädje och hopp och blir en gång fullbordat, fullkomligt. Och denna skatt ber vi att få äga personligt och i personlig tro och genom personlig troskamp. Allt timligt är slutligen bredvid detta billigt, det är förgängligt. Psalmen 112 beskriver detta, Guds barns rikedom och skatt. Lycklig den som fruktar Herren och finner sin glädje i hans bud. Hans barn ska bli mäktiga i landet. Ja, det rättrådigas släkte blir välsignat. Och så fortsätter han i ordspråksboken. Finns ett samma tanke med samma tema. Hos mig finns rikedom och ära, varaktigt välstånd och framgång. När jag hittade denna text så tänkte jag på varaktigt välstånd och framgång. Betyder inte det att den rikedom som vi har hos Gud, den är varaktig? Ordets åhörare, här på mötet eller kanske på internet vid radio. Du min vän som funderar på ditt liv, på ditt livsfärd. Jag förstår mycket väl att du unga broder och syster verkar aktivt för ditt timliga livs välgång, och du studerar, du arbetar, du är en lojal finsk medborgare, det är alldeles rätt och naturligt. Men det är mycket viktigare att vi fäster våra blickar, vårt hjärta på den skatt som kommer som en tros, levande tros gåva till våra hjärtan. Om du, min vän, kära vän, kanske famlar efter denna himmelska skatt, du känner osäkerhet och nöd inför denna oroliga, mitt i detta oroliga liv och korta liv. Till dig erbjuds detta, denna oförgängliga skatt, kallelsen till Guds rike. Det är en kärlekens kallelse. Där finns en kallelse till bättring och till syndernas förlåtelse. Om du, min vän, frågar, vad betyder det gammelmodiga ordet bättring? I vår kyrka lärs vi att det handlar om att rädsla och plåga för synden. Men på samma gång så är det att man tror evangeliet, att för Kristi skull så har synderna försonats, och att också du som söker och längtar får, där du står och där du sitter, får du ta emot detta Guds rikes kallelse och evangeliets välsignelse, så att otro och alla synder är förlåtna i Jesu namn och försoningsblod. Även till dig påminner det, även dig påminner också en gamla psalmförfattarens vers: alla världsliga sorger kan du ta bort, Herren tar hand om. En herde finns över alla som ska ta hand om din odödliga själ. Därför gå till Herrens rike, så ska han en gång ge dig allt annat, även till dig. Bröder och systrar, snart får vi knäböja till Herrens nattvard. Kristus ger oss sin sanna kropp och sitt sanna blod här i altarets hemliga sakrament. När du knäböjer in vid Herrens bord, så fäster du samtidigt ditt hjärta genom tro på de himmelska gåvorna, skatterna, liksom vi redan idag i morse har fått höra genom brodern, att vi inte knäböjer här utan ensamma, utan med oss knäböjer också den fröjdefulla församlingen i himlen. Den gamla finska kyrkoarkitekturen har ju verkat så som ni mycket väl vet, att i många kyrkor så är nattvardsbordet en halvcirkel. Det är en liknelse, ett budskap bakom altarväggen, i osynligheten. Knäböjer de som har kommit fram, den fröjdande församlingen. Bröder och systrar, vi får också genom tro betrakta att en gång kommer Guds lovprisande och tacksägelsesjungande församling komma fram dit där Lammets bröllop börjar. Då uppfylls Bibelns ord om att lotten föll till mig ur en god jord, och dyrbar är min arvedel. Eller så som psalmisten säger: Herren är min dyraste skatt och min dyraste arvedel. Där finns en stor lycka för mig. Må en god jord har gett mig en skatt när jag ser härlighetens krona. I hoppet finns min lycka. Min broder och syster, du får också nu förbli i trygghet och tro. Om du har blivit tryckt av tidens möda och kanske också det orätta att du på orätt sätt har fäst dig vid förgängliga skatter, så fäst ditt hjärta vid det oförgängliga som är, finns hos Gud i himmelen. På grund av Kristi förtjänst får du tro, dina synder förlåtna. Upphöj också nu, min broder och syster, ditt hjärta till att tro alla synder, färd misslyckande förlåtna i Jesu namn och blod, in till frid, frihet och glädje. I Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Ni får tro tryggt. Den himmelske fadern har lovat att ta hand om sina egna. Vi får se, enligt Gustav Skinnari, med mina trosögon ser jag över världens stormar. När jag tittar på fridens strand så fylls hjärtat av längtan. Kom snart mitt mål. Då blir stormen lugnad. Får jag också tro mina egna synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. Vi ställer oss upp och bekänner vår gemensamma tro. Jag tror på Gud Fader, allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, som blev avlad av den helige anden, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, och skall därifrån komma för att döma levande och döda, och på den heliga anden, en helig allmänlig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Låt oss be för våra gemensamma och för våra allra närmaste nästa och för allas nästa. Vår himmelske Fader, tack för att vi får komma till dig som barn. Vi kommer med våra glädjen och våra bördor. Tack för att vi med våra olika upplevelser får tillhöra din familj. Vi ber dig för det sörjande och deprimerade. Vi tackar för de som är svikna i sitt liv. För äkta par som inte orkar leva tillsammans. Vi ber för brutna familjer. För de som söker efter en livskamrat. Och vars längtan inte har fått ett svar. Trösta dem. Visa dem vägen framåt. Upplys livets gåva och glädje för dem. Ge din hjälp till mötesgäster som orkar, som ber om hjälp och kraft till vardagen.